En podcast från Aftonbladet.
Hej och välkomna till en undran till The Partiledardebatt Edition. Jag, Olivia Svensson, och vår inrikespolitiska kommentator My Råväder satt givetvis klistrade vid tv-apparaterna i söndags kväll. Och nu är vi här i studion för att klä i ord det vi såg, hörde och upplevde.
Jag tror du ska säga klä av.
Vi ska klä av också, faktiskt. Men partiledardebatten sändes ju i Agenda i SVT. Alla sju partiledare och språkröret Amanda Lind var på plats. Och ämnena som debatterades var energin, sjukvården, ekonomin och migrationen. Vad tyckte du om de här ämnesvalen, alltså själva liksom ramen för kvällen?
Jag tyckte det var bra ämnesval, men nu när vi är i en valrörelse så spelar det egentligen inte så stor roll vilka ämnen man har, för partiledarna kommer att göra det till en ganska bra debatt i alla fall, eftersom man vill visa upp vilka skiljelinjer man har, man vill ha konflikter, man vill vara lite skarp, man vill visa på olika typer av skillnader, så att... Men det var bra ämnen, tycker jag.
Och även det så kallade kvittningsbråket fick faktiskt ta plats som ett eget ämne på slutet. Det här bråket som nu har fått konsekvensen att det inte längre finns något kvittningssystem. Alltså att man kan vara frånvarande från voteringar och liksom kvitta ut sig. Efter då att Sverigedemokraterna gjorde någon slags uppmärksammad röstningskupp i riksdagen förra veckan. Och det är också ett bråk som har aktualiserat frågan om politiska vildar och deras makt. Bland annat så fick vi se ett ordbråk mellan Amanda Lind och Jimmy Åkesson kring det här, My. Tyckte du att diskussionen blev liksom fruktbar?
Men jag tycker att det är en intressant diskussion. Sen har jag väldigt svårt att veta, känner jag personligen, om det är någonting som alla människor tycker är intressant.
Precis.
Eller
förstår för den sakens skull.
Nej, och precis. Men jag tycker att det är en intressant diskussion ju om demokratin. Det finns ju två olika bilder här av om det här är ett alltså vad det demokratiska problemet är. Båda sidorna tycker att det finns ett demokratiskt problem. Båda två har olika bilder av vad det demokratiska problemet är. Sverigedemokraterna menar ju att eftersom det fanns vildar så var ju systemet av liksom valresultatets parlamentariska resultat i riksdagen satt ur spel. Och att för att man skulle kunna spegla det då som väljarna har röstat för, alltså en majoritet för tid av regeringen och för att de ska få gå igenom sina reformer, så behövde man då göra det här med att man bryter praxis. Det betyder att man tog in två personer som man egentligen hade anmält inte skulle rösta. Vilket betyder att det var två personer från andra sidan då som inte röstade, för att det här är det som är kvittningssystemet. Och det gjorde då att man fick en majoritet för det här förslaget, övergångsreglerna kommer till medborgarskap, eftersom vildarna valde att bryta då den linjen som deras före detta partier höll. Den andra sidan menar ju att ett demokratiskt problem är eftersom man bryter den här principen att man ska kvittas ut och att en vilde är en vilde. Jag uppskattar ju alltid när man får prata om vildar eftersom jag tycker det är så poetiskt uttryck.
Ja, det blir lite liv i debatten så fort
håll,
det kommer in en vilde.
Håll koll på dina vildar.
Ja. Va? Underbar. Och 9 vildar har vi ju nu.
Det är rekordmånga.
Så ser ju systemet ut att man är invald på sitt personliga mandat. Det vill säga du har all rätt att byta parti eller gå ur ditt parti under din mandatperiods gång, eller hur?
Det har man. Det här är en diskussion som Sverigedemokraterna ju vill ha uppe på agendan också, för att de har haft under många år, för de har haft väldigt många vilda genom åren, alltså fler än alla andra partier. Många fler än alla andra partier. Nu är det ganska jämnt i vildarnas korridor mellan liksom vänstersidans vildar och högersidans vildar, men vanligtvis är det framförallt Sverigedemokrater som har suttit där. Och de har ju velat ha en diskussion om det här med det personliga mandatet. Alltså att det ändå ska vara ett personligt mandat kanske, men att ett parti ska kunna se till att man lämnar riksdagen om man lämnar partiet. Så jag tror att förutom det här med diskussionen med kvittningssystemet, så tycker Sverigedemokraterna också att det är bra att ha en diskussion kring hur man hanterar vildar i riksdagen. Det var ju lite samma sak förra mandatperioden när Amineh Kakabaveh, som var villig för Vänsterpartiet, också var liksom den avgörande för att låta, för att få socialdemokratiska regeringen, för att den skulle få igenom sin politik. Just man fick liksom förhandla med en enskild person med en egen agenda för att få igenom sina förslag i riksdagen.
De får stor betydelse.
De kan få stor betydelse, och där var det också en diskussion om hur demokratiskt är det. Men annars så tror jag att det kommer väl att förmodligen lösa ut sig den här veckan. Alltså det finns ingen som vinner på att det här systemet helt faller samman. Nu när de också ska ha en valrörelse, och de vill ju att deras partiledare och att deras riksdagsledamöter ska kunna vara ute i landet och kampanja och inte sitta i riksdagen hela augusti nu då, som skulle behöva bli, att man sitter där och röstar.
Eller att man för den delen kanske är sjuk eller behöver vabba.
Nej, det blir väldigt oförutsägbart i vad man får igenom för politik om man inte har det här kvittningssystemet. Och det är ju alla medvetna om. Frågan, och det tycker alla också. Så att jag tror att incitamentet, att drivkraften att få det här någonting nytt på plats, är starkt.
Nu var ju då det rödgröna laget placerat mitt emot det blågula laget, som den högra sidan numera envisas med att kalla sig för. De poängterade det här flera gånger igår.
Jag orkar inte att kommentera det.
Blågula laget. Och jag förstår att det ska vara då kopplingen till den svenska flaggan också. Och många svenska flaggan pins.
Vad bra att du sa det.
Ja, men eller hur? Jag förstår symboliken i det här nu, att de är inte det blåa laget, de är det blågula laget.
Ja.
Många hade en liten blågul flagga på kavajslaget också.
Det ska också tilläggas att Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna, de identifierar sig ju egentligen inte alls med färgen gult. De har ju pratat tidigare om att det är liksom en färg som de har bara blivit tillskrivna, för att det fanns liksom inte så många andra färger att ha.
Jaha.
Historien bakom att de är liksom det gula partiet, den är inte, det är inte helt uppenbart.
Men att räknas in i det blågula laget, det har de ingenting
emot. Ja, nu har det ju landat här i en blågul vimpel.
Jag kan tänka mig att Jimmy Åkesson helst hade velat komma klädd i en flagga bara.
Det
så bara, så här, wrapped in en flagga liksom, när han går ut.
Det tror utanför inte dem. Jag faktiskt, okay. Men absolut. Mm.
Tyckte du att de här två olika sidorna var tydliga då? Alltså höll de ihop på sina respektive kanter? För vi vet ju alla att de här kanterna har lite olika grundförutsättningar. Men försökte de vara lag?
Ja, men partierna försökte ju verkligen visa på det. Sen fanns det ju självklart små skillnader mellan dem också, en del lite större skillnader. Men det är ju uppenbart att det här kommer vara deras starkaste argument nu fram till valet. Samtidigt så försökte ju den andra sidan verkligen inte visa på någon slags enighet.
Man såg ju att de tryckte lite olika på knapparna i voteringarna till exempel.
Väldigt mycket.
Det var lite rött, det var lite grönt, det var lite gult, det var lite High Chaparral.
Det var ju lite så på tidigare sidan också, men inte lika mycket och kanske inte lika avgörande frågor. Det skulle vara frågan om Iran då, det här kriget, om den här attacken på Iran från USA och Israel är det är väl inställning till om man bryter mot folkrätten eller inte. Där Sverigedemokraterna ju inte tycker det, men de andra partierna tycker det.
Mm, precis.
Så det komplicerar inställningen till hur man ska ställa sig till det här kriget i Iran.
Vem hördes mest i den här debatten, My? Vem hörde du mest?
Alltså jag tycker nästan alltid att när man kommer ur de här debatterna så är det liksom alltid Ebba Busch och Nooshi Dadgostar som vars röster hänger kvar i huvudet.
Och tonfallen kanske också.
Och
det finns en liten, det finns både en bitskhet men också ett engagemang, om man nu ska peka på någonting positivt. Man förstår att det här är två väldigt engagerade politiker.
Ja, alltså det är två duktiga debattörer. Sen så finns det ju vissa människor som man hörde mycket men som kanske inte var så bra.
Okay.
Och det var Simone Moamsson som gick in med mycket energi.
Hon fick mycket talartid, upplevde jag.
Eller var det bara att när hon väl pratade, pratade hon väldigt, väldigt mycket och intensivt. Det fanns ju något outtake som var otroligt när de filmade henne bakifrån. Jag vet att vi pratade om det, vi mässade om det igår när vi tittade på det här. Och Nooshi Dadgostar hade en sån fruktansvärd blick på Simone. Jag tror generellt sett så hade liksom oppositionen väldigt speciella ansiktsuttryck när Simone Moamsson pratade. Tänkte du också på det?
Jag tänkte väldigt mycket på Nooshi Dadgostars minspel överhuvudtaget, eftersom hon nu var tvungen att tona ner för att hon inte skulle få bråka så mycket som hon gjorde i förra partiledardebatten, som det blev sånt tjafs kring. Så upplevde jag att hon istället hade fokuserat på sitt minspel. Så med minspelet så var hon liksom lika bitsk. Hon avbröt typ med ögonen liksom. Ja. För det var inte bara mot Simona Mohamsson.
Ja, det var ju både det och den här liksom lite äcklade minen. Det var nästan så att de tittade på Simona Mohamsson. Och sen så var det också Magdalena Anderssons min som också var någon slags förfärad överraskning när hon tittade på henne när hon pratade.
Ajdå.
Så tänkte
jag. Lite mobbing tycker jag det luktar faktiskt.
Eller när man bara
håll era ögon i schack. Jo, men jag tycker inte det är sympatiskt. Det är ungefär som att man ler samtidigt som man kommer med en förolämpning.
Det här borde man säga ofta om till människor. Håll dina ögon i schack.
Håll dina ögon i schack.
Du tittar på mig nu. Håll dina ögon i schack.
Nej, men jag tycker det. Alltså till exempel att himla. Det är inte accepterat för en vuxen människa.
Nej, jag håller med. Mm. Jag håller med. Också någonting jag själv gör. Så att jag håller helt med. Dålig vana. En liten tillbakablick. För några val sen. Kanske valet 2018. Då var det väldigt inne på det här att man skulle ha nära bilder på de andra politikerna när någon politiker pratade. Och det tyckte jag var ändå, det tillförde någonting till underhållningen på partiledardebatt. Att man fick se de här ansiktsuttrycken när de såg liksom blasé, förfärade ut, sura, smålog. Jag tyckte ändå att det fanns någonting, och det fanns ju ändå något litet korn av det i den här partiledardebatten när man av misstag råkade få se deras miner då när liksom någon av de andra pratade.
Jo, men det är klart att man vill ha reaktioner.
Det ligger ändå till på dramatiken med tanke på hur lam debatten var överlag.
Man måste bara akta sig så att man inte blir högstadie. Det är där.
Nej,
det
man måste hålla liksom sina ögon gräns. I schack.
Ja, håll ögonen i schack. Vem hördes minst då?
Ja, men det var nog Elisabeth Tand och Simona Mohamsson ändå, om man jämför med de andra.
Jag tyckte inte jag hörde så mycket från statsministern som jag hade förväntat mig. Nej, men jag antar att de fick ungefär lika mycket talartid eftersom SVT har koll på läget. Mm. Ja, precis. Men jag vet inte, det kanske var en känsla av att han inte högg i så mycket. Mm. Han kanske hade valt den positionen.
Men alltså, han brukar ju vara så, tycker jag. Mm. Han brukar vara att
den vuxna i rummet, menar du?
Det brukar vara att man tänker efter att han inte riktigt var med.
Men är det en bra känsla när man tänker att det är Sveriges statsminister ändå?
Jag vet inte, det beror väl lite på. Alltså i de debatterna när det blir tjafsigt tror jag att det är väldigt bra. I sådana här debatter kanske det är lite sämre då. Men på det stora hela tror jag inte att det gör någon större skillnad. Jag tror inte han liksom varken vinner eller förlorar på det. En stor skillnad också nu under den här mandatperioden har ju varit Jimmie Åkessons roll i sådana här debatter. Jag saknade nästan den gamla Jimmie Åkesson. Mm. Han som stod i mitten. Och sen så när båda sidorna debatterat mot varandra så gick han in och bestämde vem som hade rätt och vem som hade fel. Ja. Och berättade hur det var.
Precis.
Den här liksom lite mer tråkiga Jimmie Åkesson som ska tillhöra en sida. Den är ju inte riktigt lika sprudlande som Jimmie Åkesson i mitten.
Det är nästan som att han har fått byta personlighet.
Ja, lite faktiskt i debatterna. Och han kom ju inte heller riktigt fram. Men det var ju roligt det här med då, om att han sa att hans taktik var att han röstade någonting konstigt på kortfrågorna. Så han fick frågan för sig att han fick prata.
Och det fick han ju då.
Det fick han ju då, ja. Så det var ju uppenbarligen jämtäckt teknik. Det märks ju då att vem av de här som är gammal i gamet, till skillnad med Simona Mohamsson och Elisabeth Rinkvist, som ju också var en person som inte hörde särskilt mycket.
Hon har inte varit med så länge nu, My, så det får vi ju ändå ge henne.
Det var hennes första debatt, tror jag.
Ja, precis. Nykomling, gröngörling, dock inte i politiken. Tyckte du att hon klarade sig bra?
Okej, okay. Inte jättebra, det ska jag inte säga.
Godkänt.
Ja, alla har ju godkänt. Jag tycker ändå att när, liksom på partiledarnivå så blir man ändå alltid godkänd när man i såna här. Alltså det ska ju vara om man gör bort.
Famous last words. Men bra.
Jag hoppas att jag jinxat det på någon nu. Nej, men det ska ju vara om man verkligen gör bort sig på något sätt. Och det gör de väl. Alltså de är ju väldigt högpresterande och ändå, de har kommit hit på grund av en anledning. De är ju bara på sina jobb.
De är elevrådsordförandena.
Det är de.
Ja. Vi fick ju en betydligt lugnare debatt, som sagt, eftersom då en av snackisarna från SVTs förra partiledardebatt var att det var så himla tjafsigt och bråkigt. Och nu skulle man minsann inte avbryta varandra längre. Men det fanns ju fortfarande frågor där det ändå blossade upp ett engagemang och en kraft. Och i vilken fråga tyckte du att vi hittade den största hettan?
Men jag tyckte nog att det hettade till vid något tillfälle i alla de här olika frågorna. Ja, största hettan.
Ekonomin kanske?
Jag tyckte nog att det var ganska jämnt. Alltså det var en ganska intensiv debatt. Med tanke på att det är en partiledardebatt i tv.
Alltså, och att det är valår.
Det blir inte röj. Det här är det röjigaste det blir.
Mm. Saknade du röjet? Alltså saknade du att folk avbryter varandra och börjar ropa? Och...
Alltså det finns ju en balans med allt. Det blir ju lite roligare när någonting händer. Men samtidigt som det var förra gången när det var liksom allt man hörde i 2 timmar. Då blir ju skilsmässobarnet i mig väldigt, väldigt trött och typ så här börjar dansa och försöka underhålla. För att jag är så här, kan inte alla bara sluta skrika på henne?
Så ja, vi tyckte ju inte att det blev så roligt förra gången heller.
Nej, det väcker inte jättebra känslor inombords hos någon, tror jag. Och sen så tror jag också att det finns ju många som sitter och tänker att de skulle vilja höra lite mer hur de här skillnaderna är politiskt och sakpolitiskt. Och att då tänker de, åh, en debatt skulle vara en bra tillfälle att lära mig lite mer om hur de står i relation till varandra. Det lärde man sig ändå ganska bra igår. Om man orkade sätta sig igenom 2 timmar. Men det gjorde man inte skrikdebatten. Då lärde man sig absolut ingenting förutom att de kanske inte kom jättebra överens.
Då började man ju fingra på fjärrkontrollen.
Verkligen. Mm.
Vem var argast, tyckte du? Vem hade mest ilska i sig?
Men Nooshi Dadgostar är väl alltid argast.
Ja, hon får det
priset. Men Amanda Lind var också på ganska, hon var också ganska sur. Alltså inte sur, sur låter ju inte bra. Jag menar liksom arg med styrka och pondus. Om man ska applicera arg på en partiledardebatt.
Jag tyckte att det här var Amanda Linds bästa debatt. Mm. Sen hon blev språkrör. Mm. Jag tyckte att det fanns intressant. Ett lugn, en tydlighet, en pondus som du sa. Som jag inte riktigt har uppfattat tidigare. Jag vet inte om det är så att hon hade blivit varm i kläderna. Eller om hon känner sig väldigt bekväm där hon befinner sig. I den rollen med hur Miljöpartiet går. Jag bara fick, varje gång hon pratade så var det som att jag spetsade öronen lite extra. Och då känns det som att det är ett gott betyg. Mm.
Ja, jag tycker nog att hon är en politiker som har ganska mycket pondus. Alltså generellt sett. Så att det tänkte jag inte på.
Nej.
Men jag
får se om.
jag får sätta mig ner igen och titta en gång till. Men det är ju någonting som hon gör ofta i debatter är ju att hon går in och är väldigt påläst och har sysslat mycket med fakta. Sen så vet jag att det också är en av Miljöpartiets svagheter, att det är väldigt mycket som ett liksom föredrag om fakta på olika sätt, och det kan inte alltid är jättelätt att lyssna på eller ta till sig.
Den balansen tyckte hon klarade bra.
Ja, jag tyckte hon klarade bra också. Men för de har en lite annan stil, Miljöpartiet, när det kommer till debatter.
Sen på andra sidan så tyckte jag ju att Ebba Busch stack ut. Det har vi ju varit inne på. Men det är ju som att det är... Det känns ju verkligen som att det är hon som är den informella ledaren faktiskt på den sidan, när det kommer till debatterna. Mm. Det är hon som, på tal om att förklara hur någonting är, det är ju hon som är the explainer. Och hon som är facit. Det är den rollen hon tar på sig. Nej men vänta, nu ska jag berätta hur det faktiskt ser ut och är där ute för er. Men det är väl den rollen hatar hon inte att ha.
Nej, och det är väl i en sån här debatt också man ser skillnaden i hur liksom de kommunicerar. Om man kan kommunicera på ett sätt som en person som bara tittar, en vanlig väljare som tittar på debatten kan ta till sig och bli liksom lite engagerad i. Där är ju Ebba Busch väldigt bra på att prata på det sättet. Det är ju Nooshi Dadgostar också. Hon pratar också på ett sätt som gör att människor liksom hänger med och känner någonting. Där är ju Ulf Kristersson och Magdalena Andersson väldigt mycket sämre. Det var ju vid något tillfälle som Ulf Kristersson började rabbla siffror på olika sätt. Då känner man bara så här, åh, gud, det här måste väl ändå någon vid något tillfälle under alla år han har varit partiledare sagt till honom, ta inga siffror, gör inte det.
Nej.
Bara säg det i alla fall.
Då måste man ha tavlor med siffror så att folk verkligen så både ser och hör det samtidigt.
Nej, man behöver, det är liksom aldrig siffror. Nej. Det finns tillfällen att säga siffror, det är när vi sitter där i liksom ett konferensrum i Rosenbad och har en brief om olika typer av fördjupningar i ekonomi, juridik, bla bla bla, vad det nu kan vara. Fine, kasta fram lite siffror.
Jag stänger ju av helt och hållet när jag hör siffror.
Så att... Men så här, det går
nej,
inte.
Nej, jag hör dig. Jag hör dig och jag instämmer.
Och jag är också besviken eftersom min ständiga åsikt om att han borde vara en slam poetry performer.
Just det.
Jag såg inte mycket av det.
Nej.
Jag blir ju alltid besviken när det inte är chef. Jag vet att han har det i sig.
Däremot var han väldigt solbränd. Men det är verkligen en parentes. Har du tagit med dig någon favoritreplik från kvällen som vi kan repetera med?
Nej, oj. Jag har inte det. Men jag vet att du har en.
Jag har skrivit upp det här i manus. Jag har skrivit upp så jag inte ska glömma. Mm. Ja, men jag var tvungen att lyssna tillbaka i morse faktiskt. För att Ebba Busch hade ett roligt anförande. Där hon sa att det är så många ord för folk som sitter hemma. Okej. Okay. Och sen sa hon att verkligheten talar mer än ord. Ungefär så där. Och då kände jag ja.
Who's the poet?
Men ord är ju också det vi har att jobba med, så att säga. Alltså nu är vi ju i en debatt där det är ord som betyder någonting. Så jag förstod inte det resonemanget, men jag tyckte att det piggade upp. Jag kände, ska vi börja uppföra någon slags modern dans istället? Är det slam poetry som gäller framöver? Oh, eller?
Jag hoppas det.
Tavlor vi kan måla.
Tänk en hel debatt på slam poetry.
Ja,
jag älskar slam poetry.
Nu tar vi det väldigt lugnt med. Mm. Sen reagerade jag på när Nooshi Dadgostar i migrationsdebatten plötsligt tog ton och så sa hon så här: var finns medmänskligheten? Var finns humanismen? Och i det här högervindsklimatet, om vi får kalla det för det, så tyckte jag att det stod ut.
Mm.
Att hon lyfte ord som medmänsklighet och humanism.
Det var ju deppigt att du känner så.
Ja, vet du vad? När man pratar om migration, Lässan. Men utan att prata om människor. Mm. Nu togs det upp ett par namn igår i debatten och de pratade ju även om tonårsutvisningarna förstås. Men jag vill ändå hävda, utan att på något sätt ta ställning i någon fråga, att man måste förstå att det är människor man pratar om. När man pratar om strängare och stramare eller politik överhuvudtaget. Och att jag tyckte att det var kanske ändå bra att ta upp ord som medmänsklighet och humanism. Så att alla kan fundera kring vad det betyder för dem. Vilket otroligt lång utlägg.
Nej, men jag hade förstår. Nu. Mm. Jag förstår vad du säger.
Ja.
Jag tyckte generellt,
det stack ut.
Ja, jag tyckte generellt sett att det var en väldigt sån här stark tillbakagång i tiden när de pratade om migrationspolitiken. När Jimmy Åkesson sa, ni har ju förstört det här landet med er migrationspolitik. Och vi ska ändra det nu. Och att han liksom pekade på den socialdemokratiska migrationspolitiken, han debatterade Magdalena Andersson. Vilket ju inte, det stämmer ju inte riktigt eftersom han vet ju också att Socialdemokraterna var de som la om migrationspolitiken. Och att det här med flyktingkrisen inte handlade om hur migrationspolitiken såg ut, utan det handlade ju om hur svårt man hade att hantera en flyktingkris i Europa. Och precis. Att det var ju också politik som de som nu är hans samarbetspartners, alltså den forna alliansen, det var ju den migrationspolitiken som låg, för det här var ju 2015 och som vi vet så var det ju maktskiftet 2014, det var ju bara ett år tidigare. Så att det var ju inte, där är det ju inte lika, det finns liksom ingenting egentligen som handlar om att den här sidan gjorde rätt då och den andra sidan gjorde fel, utan egentligen var det ju att alla hade bedrev en migrationspolitik som kraschade under migrationskrisen eller flyktingkrisen. Så och där kände jag lite så att vi var tillbaka till de här skyttegravarna där saker och ting inte riktigt stämmer, utan man bara kastar ur sig saker på varandra. Och det var ingen som riktigt alltså de sa ju inte riktigt emot honom, men jag tror att det bara handlar om att folk bara tänkte så här, nej men gud, vad säger han? Att alla vet att det inte stämde, så ingen ens checkade honom på det, nästan.
Nej, men nu är ju också Jimmy Åkesson i ett lag där de står på exakt samma sida i de här frågorna.
Ja, och det gör de nästan alla.
Och det var därför som Nooshi Dadgostars replik stack ut.
För Socialdemokraterna bedriver ju exakt likadan migrationspolitik och har ju röstat med tidigare partiernas förslag under den här mandatperioden.
Och vill gärna framhäva så ofta de kan i debatter att vi var minsann de som skruvade åt reglerna först. Vi låste dörren först.
Och det stämmer ju, men det fanns ju också det fanns ju också en stark majoritet för det när det hände då också. Så att egentligen immigrationspolitiken är ju mer av en blocköverskridande, som den har sett ut de senaste 10 åren i alla fall, mer av en blocköverskridande liksom, politik än vad Jimmie Åkesson ville göra gällande där då när han stod där. Sen att de vill gå längre Sverigedemokraterna och att de ändå har förflyttat de andra borgerliga partierna alltså ibland, jag tror i vissa fall lite smärtsamma steg högerut ut på deras kant. Jag tror att det kommer vi väl se mer av hur det kommer att fungera framåt. Vi har redan haft lite friktion nu under våren med det här med medborgarskapen och tonårsutvisningen och sådär. Så att jag tror ändå att det kanske finns en debatt att ha här, men jag tror inte riktigt att den är. Vi kommer inte komma tillbaka till 2015-2016. Alltså i debatten menar jag då.
Ett problem med att se en sån här debatt, en lång debatt, det är många replikväxlingar fram och tillbaka och det är mycket fakta som ska in och fakta som slår mot varandra hela tiden och man har ju ingen möjlighet att sitta och faktachecka det här själv under tiden man hör på debatten och det är oftast ganska svårt att få den här informationen i efterhand. Jag tyckte det blev särskilt intressant under avsnittet där de pratade om ekonomin, My. Ebba Busch sa till exempel att Sverige måste vara är förmodligen västvärldens mest underskattade ekonomi. Och så hör man samtidigt då de rödgröna säga att allting är fel och det går så dåligt och alla är arbetslösa och hej och hå. Alltså, hur ska man ens ta reda på vad som är rätt och hur det egentligen går för Sverige? Var finns den faktan att ta reda på My? Det går jättebra, säger ett gäng. Det går väldigt, väldigt dåligt, säger ett gäng.
Ja, man får väl fundera.
Det är helt otroligt egentligen. Vad är egentligen sanningen? Ja. Går det bra? Går det dåligt? Ja. Har vi pengar? Det har vi inte pengar?
Är det inte som allting i livet? Det kan gå lite vara lite dåligt samtidigt.
Men kan man alltså, om jag ska kolla på hur jag mår finansiellt, då går jag in på min bank.
Du har fakta menar du?
Ja, då har jag reda tal.
Ja.
Oftast väldigt besviken blir jag. Men alltså, hur ska jag få samma information när det gäller att jag sitter och tittar på en debatt? Så säger några att det går svinbra och så säger några att det går svindåligt. Den diskrepansen vet jag inte. Vad ska
men nästa
med den?
Gång du ska kolla på din, se över din ekonomi, kanske du ska ringa Elisabeth Svantesson å ena sidan och Mikael Damberg å andra sidan så ska de få tolka din ekonomi.
Oh, snälla, jag skulle hellre äta upp allt som finns här inne i den här studien.
Nej men så här är det ju. De behöver ju hårdra det här båda sidorna. Den sidan som inte sitter vid makten, de vill ju hårdra det till att allting är jättedåligt. Den sidan som sitter vid makten vill ju säga att allting blir bättre. Och de måste ju ändå säga att det blir bättre och att det är ganska bra för att det är inte 100% bra. Och det tror jag, det vet ju alla. Det vet ju alla människor som har en egen ekonomi. Att det går inte jättebra just nu. Vi har en lågkonjunktur, vi har en hög arbetslöshet även om den har vänt neråt. Vi har grupper som är arbetslösa som inte varit arbetslösa tidigare, som är alltså högutbildade personer, akademiker, människor som har gått ut gymnasiet. Annars brukar det ju vara det som är nyckeln, att man inte har gått ut gymnasiet, man har inte den utbildning, man kan inte få jobb. Alltså det handlar om ett matchningsproblem. Nu är det inte det, nu är det någonting annat.
Men de blåa sidan blågula, förlåt, skyller ju då på externa faktorer.
Och det är ju
faktorer.
Sant. Det är ju externa faktorer.
Men den rödgröna sidan skyller både på externa faktorer och på regeringens katastrofala politik.
Ja, men grejen är att de kritiserar ju kritiken, eller de kritiserar ju politiken för att man tycker att man har gjort fel prioriteringar. Och det handlar ju om ideologisk fråga när det kommer till ekonomin. Alltså båda sidorna är ju egentligen överens om det är lågkonjunktur. Man behöver få igång hushållens.
Det finns ett krig i Iran.
Det finns ett krig i världen som påverkar olika typer av liksom bränslepriser och sånt som kan smyga in då och syssla med och landa i inflation i Sverige. Vilket då, det vet vi redan, vi har redan varit igenom det här den mandatperioden. Inflationen leder till högre räntor, den leder till att saker och ting blir dyrare, det leder till att man får lägre löneökningar.
Så man ska strunta i fakta och rösta ideologiskt.
Man blir fattigare.
Eller?
Ja. Mm. Ja, men det är väl egentligen det jag tror att alla.
Sanningen behöver man inte bry sig om. Bara rösta ideologiskt.
Sanningen är ju så här, det har blivit jättemycket dyrare att vara svensk. Det är mycket yttre faktorer.
Samtidigt sades det att matkassan har blivit billigare i morse, My.
Precis, och det har den blivit eftersom de har sänkt matmomsen tillfälligt nu. Och det handlar om att man behöver få människor att spendera mer pengar så att ekonomin kan växa och tillväxten kan öka. Men det man är överens om, det är att man vill lägga väldigt mycket pengar på olika typer av investeringar. Försvar, infrastruktur, alltså det pratade de också om igår. Och att det är också ett sätt att få igång hjulen då. För att om man inte får igång tillväxten, då finns det liksom inte pengar att lägga på allt det här. Och det som man också egentligen är överens om, det är ju att låna ganska mycket pengar för att göra de här investeringarna. Sen är man inte riktigt överens om vad man ska lägga alla pengarna på. Så där finns ju en schism här och det har vi hört jättemycket om. Och det hörde vi inte lika mycket om i debatten egentligen, men det är ju det här med att regeringen har också fått kritik från Finanspolitiska rådet att man har lånat pengar till skattesänkningar.
Det fick vi höra igår också.
Som också då har gått till höginkomsttagare. Då har ju också gått till människor som tjänar mindre pengar än höginkomsttagare. Medan liksom, oppositionen menar att man ska lägga pengarna på andra saker. Så att det finns ju, alltså verkligheten är väl egentligen, ja, statsskulden ökar, man lånar pengar till massa investeringar. Det har blivit väldigt dyrt att leva, det är yttre faktorer. Elisabeth Svantesson gick ut och sa att det finns inte mer pengar nu, man måste finansiera alla sina satsningar. Det betyder ju också att man måste prioritera ganska mycket hårdare och det tror jag att alla partier egentligen är medvetna om, men det var väl kanske en liten blöt filt som Svantesson skickade ut för valrörelsen som skulle då landa på oppositionen och Socialdemokraterna, men som också landade över henne själv. Det är som kastade upp den i luften och den tog tyvärr alla. Så att, ja men så verkligheten är väl någonstans där emellan.
Affärsidemi, en app där jag kan logga in och sen är det Sveriges ekonomi. Och så har någon fixat så att jag kan följa den en ticker, ja. Och så ser jag statsskuld, BNP, dutt-i-dutt, skuld, intäkter höll jag på sig. Förstår du?
Man hade ju blivit helt...
Finanslån. Ja, jag förstår. Ingen hade gått in där, men jag skulle vilja att de fanns där. För sakens skull.
Det kanske finns.
Vem ska skapa den?
Tror du inte det finns?
Nej, jag vet.
Någonstans.
Nej, det tror inte jag. Men du, tyckte du att det fanns någon vinnare? Och i så fall skulle vi till och med kunna utse ett lag till en vinnare efter den här debatten.
Jag tycker det är svårt att utnämna vinnare. Jag vet att
man
får att frågan det. Här ofta att man ska göra det.
Nej, men jag ska inte tvinga dig, men...
Ja, men jag tycker nog ändå att man är en vinnare om man kan bära en debatt på ett sätt som gör att man, det är den man blir ihågkommen efteråt. Så då är det väl Ebba Busch och Nooshi Dadgostar.
Från var det där lag då?
Ja, jag tycker det. Jag tycker också det är ju roligare om man har lite stuns i debatten.
Om man har en personlighet skulle jag vilja gå så långt som att säga faktiskt.
Så elakt.
Okej, så här då. Om man har lärt sig att framhäva och vårda sin personlighet.
Jag säger inte emot
dig. Nej, exakt. Man ska veta hur man ska föra fram den. Ja, och där är det inget fel med att man blir en tydlig karaktär.
I alla fall en persona. Att ha en persona i den här typen av debatter.
Jag har precis sett dokumentären om Hulk Hogan, den gamla wrestlingstjärnan. Han fick ju hela tiden välja mellan att antingen så skulle han vara den gode eller så skulle han vara den onde. Och så agerade han och publiken och fansen därefter. Mm. Och det ena var nödvändigtvis inte bättre eller sämre än det andra. Men det viktiga var att man visste att ikväll så är han den goda. Och imorgon när han ska fightas mot The Rock så kanske han är på andra sidan. Tydligt! Och så blir man en superstjärna.
Jag tänker att de två som borde vara mest stressade efter den här debatten är väl Elisabeth Thand Ringqvist och Simona Moamsson. De behövde ju en skjuts mest av alla. De andra är liksom ganska bekväma var de befinner sig. Mer eller mindre i alla fall.
Mer eller mindre.
Men de här två partierna behöver verkligen liksom vinna mark. Det kanske inte är lika existentiellt för Elisabeth Thand Ringqvist som Centerpartiet kommer att komma in i riksdagen.
Precis.
Men för Simona Moamsson så är det här ju på liv och död för Liberalerna.
Varje debatt är ju överlevnadskamp.
Ja, och när man inte då lyckas leverera på det som jag inte tyckte att hon gjorde, då känner jag att hon vaknar nog idag och inte tycker att det är jättehärligt.
Jag undrar om jag tycker att du är lite för hård.
Är det?
Men, eller jag menar, ja, alltså... Dina ord får stå för dig och ord är viktiga även om Ebba Busch tycker någonting annat. Vad jag menar är att jag tycker att hon hördes i alla fall.
Men det är också på
lite till skillnad sätt. Från Elisabeth Thand Ringqvist som jag tyckte hade en mer blek och tillbakadragen profil. Simone Månsson ger mig bilden av att det här är i alla fall en person som vill någonting. Jag undrade lite över Elisabeth Tandringqvists engagemang. Där tyckte jag skillnaden fanns.
Ja, men det kanske är personlig smak då. Det är tyck och smak. För att jag tycker att det var liksom den här sluggerstilen. Där man också kände, tyckte jag, vid flera tillfällen att jag inte riktigt visste om hon sa sanningen eller inte. Alltså du vet, när det blir för så sluggigt att man tänker så här, nu har hon nog hårdagit det här lite väl, tagit det lite väl långt.
Det är inte en bra känsla.
Det är inte bra. Elisabeth Tandy var ju helt åt andra hållet. Att hon hade liksom läst in sig på fakta så mycket som hon bara rabblade, att man bara var så här, okej.
Okay. Nej, det blir inte så roligt.
Jag förstår
roligt.
Att du verkligen, verkligen har läst dina underlag inför den här debatten. Och nu vill du berätta allting som du har läst på dina papper.
Nej.
Inte heller bra.
Måste hon sluta med.
Måste sluta med det. Men båda stilarna tycker jag inte fungerar.
Nej.
Men de har ju minst erfarenhet. Det är ju också, det blir ju också väldigt stor skillnad för att de andra har ju lång erfarenhet. Amanda Lind har ju också varit minister innan hon blev språkare, så att hon har ju erfarenhet av sånt här sen tidigare i en annan roll i för sig. Men alla de andra har lång erfarenhet, så att de är ju väldigt gröna jämfört med alla andra partiledare.
Noterbart tycker jag att vi inte har pratat så mycket om Magdalena Andersson, som ändå är ledare för Sveriges största parti.
Hon är ju inte jättebra på debatter.
Hon kanske inte är i hög form. Som vi hade en inskrivare som skrev till oss i vår mejl.
Jag tror det är tur är att hennes viljestyrka är lika svag.
Ja, precis. De försöker stå tillbaka nu lite, tror jag, energin och visa att de är landsfader respektive landsmoder. Då kan det bli lite blekt.
Ja, men de matchar också varandra i energi. Sen vet jag att i den förra...
Jag är inte säker på att det är bra tänkt.
Nej, men jag tror inte det går att ändra deras personligheter på det sättet.
Nej.
Det är väldigt svårt. Det blir aldrig bra när man ska vara sig själv. Men jag vet att i förra valrörelsen 2022, då så anser ju Moderaterna att en av de avgörande sakerna som gjorde att de liksom tippade över och vann valet var den här, inte debatt, utan den här duellen mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. De hade två dueller, en i SVT och en i TV4. Jag kommer inte riktigt ihåg vilken av dem som det var som de tyckte var den bästa. Jag tror att det kanske var TV4. Jag minns TV4 som mycket svungigare och roligare att titta på i alla fall. Och där att Ulf Kristersson verkligen levererade och levererade ganska mycket bättre och mer än Magdalena Andersson. Och att man såg det som en sån här
avgörande
vändpunkt inför valet. För det var ju också typ den sista veckan någon gång.
Det kommer ju fler debatter, My. Det kommer mer sånt här framöver.
Det finns
framöver.
Så mycket mer nu som kommer att hända.
Ja.
Lycka upp på det här.
Nu har vi värmt upp, kan man säga. Vi hörs ju igen på torsdag i en runda till. Och då får vi också se vad det här så kallade kvittningsbråket får för konsekvenser. Nu när alla riksdagsledamöter måste vara på plats, My, riksdagen. Det kommer vara fullt. Var fullt med folk.
Gud, plötsligt. Vad trevligt. Så härlig ambians.
Jag ska försöka ta mig dit i veckan och åka i den sexiga rulltrappan. Funkar den igen? Den har varit avstängd, det har jag hört. Jag blev väldigt ledsen när jag hörde det.
Det är väl sällan den är avstängd.
Världens sexigaste rulltrappan.
Någon gång måste du förklara exakt vad det är som triggar igång, vad det är med den rulltrappan som
är. Jag tycker jag har gjort det så många gånger, men vi kan absolut ta upp det här igen. Men nu så stänger vi av knapparna.
Jag bara säga en sak till om rulltrappan?
Ja.
Det finns ju ingenting som matchar känslan när man åker upp i rulltrappan, har glömt att det är någon sån här partiledardebatt och det står en massa fotografer och deras besvikna blickar.
Nej.
När de ser en.
Det är första negativa jag har hört om den här rulltrappan, och blev jag ledsen.
De är såhär,
nej, var det bara du?
Det var du.
Den där känslan får jag aldrig när jag ser dig.
Andra sidan skranket, kvinna.
Ja, hörrni, vi hörs igen på torsdag. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.